Jag berättade tidigare lite kort om vem jag är och vad jag jobbar med. Och jag är ju här i samband med Equmeniakyrkans internationella insamling. Och en av mina favorituppgifter, det är att möta församlingar, predika och få predika om mission. Så idag är en toppen dag, så tack för att jag får komma hit. Och insamlingen, den drog igång första advent. Och vi håller på till sista januari med temat ett värdigt liv åt alla. Och liksom juldagsinsamling, 13-dagsinsamling, internationella insamlingen. Där vi liksom har fokus på internationell mission, där vi samlar in pengar. Är inget den moderna kyrkan har hittat på. Det här är någonting som vi hämtar ur Bibeln. För så här står det i andra Korintherbrevet. Och jag läser ifrån kapitel 9, vers 1 och 2. Och det är Paulus som skriver till gänget i Korint. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till det heliga. Jag vet hur villiga ni är och inför makedonierna brukar jag berömma er och berätta att Achaia har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat flera. Och vidare i kapitel 9 så står det så här i vers 12-15. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara det heligas behov utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar det Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium. Och så godhjärtade delar gemenskapen med dem och med alla. Det kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Relationerna och omsorgen går om vartannat i apostlagärningarna, i breven, i den nya kyrkan. Kyrkan som växer fram, som vi får läsa om i Nya Testamentet. Och där Paulus skriver till gänget i Korint att han påminner dem. Han delar sitt lidande, han tackar för deras förböner, han ber om pengar. Han påminner dem om att vi har skickat missionärer och han uppmuntrar och skryter över dem. Och i samband med att Equmeniakyrkans internationella insamling drog igång så kom också en ny film om Equmeniakyrkans internationella mission som ni nu ska få se.
Equmeniakyrkan är en del av en global gemenskap och en världsvid kyrka som har sina rötter i församlingarna med grenar som sträcker sig ut i hela världen.
Vårt internationella missionsarbete är inte bara kyrkornas, det är också församlingarnas. Samarbetet med systerkyrkorna präglas av ömsesidighet, långsiktiga relationer och ekumenik.
Med fördjupat missionsarbete i över 14 länder och i relationer med många fler strävar vi efter att spegla vår identitet som ekumenisk kyrka.
Att alla människor ska nås av evangeliets hoppfulla budskap. Ett budskap som förvandlar liv.
Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov.
Men vårt arbete slutar inte där.
Vi strävar efter ett värdigt liv för alla. Där vi kämpar för rättigheter, hälsa och välbefinnande.
I en värld där vår skapelse står inför allvarliga hot arbetar vi tillsammans för en hållbar värld för alla.
Vårt samarbete drivs av systerkyrkornas behov och vår gemensamma vision.
Att göra verklig skillnad tillsammans.
Vi söker alltid efter de bästa sätten att arbeta.
Antingen ekonomiskt, genom missionärer, samarbete i tredje land eller påverkansarbete.
Varje metod har sitt syfte och sin plats. Equmeniakyrkan,
Tillsammans i Guds mission.
För evangelium, för ett värdigt liv.
Och för en hållbar värld.
Som ni såg i filmen så är utgångspunkten för vårt internationella arbete grundad i vår teologiska grund om missionsuppdraget. Och det gäller mission överallt, här i Stockholm, på Söder och i vår värld. Och så här säger vår teologiska grund. Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Och det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse. Som ett redskap för ordet och anden. Som ett vittne om Guds rike. Och jag vill också läsa ett bibelord med er. Och ni får gärna stå upp när vi läser ur evangeliet. Och det här är utgångspunkten för insamlingen och dagens predikan. Och jag läser från Johannes evangeliet kapitel 10, vers 1-11. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer inte utan flyr från honom för de känner inte främlingens röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus än en gång, jag säger er sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Så står det i Johannes evangeliet. Känner, varsågod och sitt. Det är Jesus som kallar och leder oss. Det är han som ger liv och räddar oss. Och utifrån Jesus uppdrag så fokuserar Equmeniakyrkans internationella mission och arbete på framförallt tre strategiska områden. Evangelium åt alla. Ett värdigt liv åt alla. Och en hållbar värld för alla. Och vi har en internationell missionsstrategi som blev klar i våras som heter Mission 2030. Hur vi i Equmeniakyrkan vill jobba långsiktigt och hållbart med internationell mission och vårt arbete fram till 2030. Och vi kan se en karta här. Equmeniakyrkan har systerkyrkor och relationer världen över. Och på kartan, jag vet inte om ni ser, men det är stjärnor utplacerade. Men det är där vi har missionärer, som jag berättade om förut. Vi har missionärer i Thailand, i Ecuador, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville. Och det som är rödmarkerat är länder där vi stöttar kyrkor ekonomiskt i deras olika arbeten. Och det som är grönt är länder som också har relationer. Där vi kanske inte stöttar framst ekonomiskt, men det finns relationer och gemensamt arbete även där. Och i arbetet för evangelium åt alla. Vi kan ta nästa slide. Så är Equmeniakyrkan bland annat med och stödjer pastorsutbildning i Morava-kyrkan i Nicaragua. Och pastorsutbildning i Wuhan i Kina. Bland annat så i Wuhan så är det ett så stort behov av pastorer. Där kyrkan växer. Och seminariet där har 300 studenter. Men behovet och ansökande pastorer är större. Så man har behövt bygga ett nytt seminarium för att kunna utbilda pastorer. Så det här är Ekumenkyrkan bland annat med och stöttar. Och sen, vi kan ta nästa slide. Precis som vi fick höra i inledningen, att få läsa evangeliet på sitt språk, det är viktigt. Och Ekumenkyrkan också med och stöttar översättning av Bibeln, av evangeliet och kristen litteratur till olika språk. Så att fler människor kan få läsa Bibeln på sitt språk. Så evangelium mot alla innebär också att vi stödjer bibelöversättning. Och sen stödjer vi också projekt som jobbar med ett värdigt liv åt alla. Bland annat så jobbar vår systerkyrka i Ecuador med ett projekt som för att förebygga våld i nära relationer. Och då är det att man möter barn och unga både i skolan, på eftermiddagar i kyrkan, och pratar om hur man som förebygger våld i nära relationer. Man får reda på sina rättigheter, vad som är okej och inte. Men man har också insatser för de som är utsatta för våld i nära relationer. Och detta arbete är i princip obefintligt i Ecuador i stort. Och därför är behoven stora. Och vår systerkyrka, Pactokyrkan, de vill även utveckla projektet och sprida det i hela landet utifrån sina olika kyrkor. Och det här är vi med och stöttar ekonomiskt och med bland annat personal. Och de kallar detta för vingar till frihet. Och vi är även med och stödjer sjukvården i Kongoländerna. Hälsa för alla i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville. Och där är vi med och stödjer deras arbete för att kunna vidareutbilda personal inom hälsovården. Barnmorskor, men också med praktisk utrustning, medicinsk utrustning, mediciner och också installationer av solceller på små sjukvårdsstationer på landsbygden så de kan ha el. Och även med kirurgisk utrustning. Och under ett värdigt liv åt alla så jobbar vi också med Syrien. Vi fortsätter stödja våra systerkyrkor i Syrien och behoven där är stora. Det är fortfarande stor humanitär nöd. Många människor lever fattigt och utsattheten för fattigdomen och behöver hjälp med så basala behov som mat för dagen, filtar, hyra till bostad, pengar till skolavgifter och mediciner. Och särskilt nu när det är vinter så är våra systerkyrkor i Syrien och deras nätverk med att ge ut gasol, filtar och matpaket. Vi är tillbaka till att möta basala behov i Syrien. Och för 2 veckor sedan så var jag i Gävle och predikade och det var samma tema. Jag berättade om detta. Och efter predikan så kom det en familj fram till mig och berättade att de är från Syrien men bor här i Sverige. Och har fortfarande mycket familj och vänner kvar i Syrien. Och de sa, det är värre än vad du beskriver det. Så situationen i Syrien är fortfarande en stor och humanitär nöd. Men vi i Ekumenkyrkan vill också vara med och stödja projekt för en hållbar värld för alla. Precis som att det gäller oss här i Sverige så vill vi vara med och stödja våra systerkyrkor i deras arbete för en hållbar värld. Bland annat i Thailand så har avskogning och kemikalier försämrat markkvaliteten och den biologiska mångfalden. Och behovet av att utveckla ett nätverk för mänskliga rättigheter inom Karenbaptisterna har blivit väldigt påtaglig. Och genom nätverket så hävdar karenerna sin rätt att få på ett hållbart och miljövänligt sätt få hantera naturresurser och leva av marken. Det är ett utsatt folk med mindre. De har inte samma rättigheter som resten av befolkningen i Thailand. De har inte haft samma möjlighet att få äga mark och liknande. Så att arbete för mänskliga rättigheter, för deras rätt att få äga mark och få använda marken på det sättet de gör sin kultur, är ett sätt att arbeta för en hållbar värld. Och även i Kongo-Brazzaville så har staten i Kongo-Brazzaville åtagit sig att återplantera 1 miljard hektar skog. Och vår systerkyrka, Evangeliska kyrkan i Kongo-Brazzaville, har svarat på den här ambitionen med mål att återbeskoga 5 000 hektar. Och genom denna satsning så får också familjer, utbildning och möjlighet till försörjning. Bland annat så ser vi här till bilden till höger att Bakila kunde betala för operation tack vare att han kunde sälja träd i det här projektet. Att man återplanterar träd och kan leva av dem och också sälja dem vidare. Så det här är Ekumenerkyrkan med och stöttar bland annat. Och vi vill ju såklart jobba på ett sätt långsiktigt, men det uppstår krig, kriser och katastrofer. Därför har vi katastroffonden som vi använder vid särskilda händelser. Och detta är några exempel av det som Ekumenerkyrkan, som ni, som vi tillsammans är med och stödjer och arbetar med våra systerkyrkor. Och det finns många sätt att kunna engagera sig på i Ekumenerkyrkans internationella mission och arbete. Jag nämnde lite förut att man kan ha exempelvis församlingens missionär. Man kan ha ett särskilt projekt eller särskilt land där man är med och stödjer ekonomiskt. Man kan åka ut som missionsvolontär bland annat. Man kan vara missionsambassadör. Då är man ute, möter församlingar i Sverige och berättar om vårt gemensamma internationella missionsarbete. Så det finns olika sätt att engagera sig förutom att be för våra systerkyrkor och stödja ekonomiskt. Och i år så är temat för den internationella insamlingen ett värdigt liv åt alla. Och Jesus han säger att han ger liv och liv i överflöd. Och precis som att det här gäller projekten, missionen och arbetet hos våra systerkyrkor så gäller det oss här i Sverige, i Stockholm och i Andreaskyrkan. Under de senaste åren så har vi fått återkommande nyhetsrubriker om att de svenska hushållen känner ekonomiskt av den höga inflationen, höga elkostnader, hög ränta, maten blir dyrare. Och det har inte bara varit nyhetsrubriker. För många här i Sverige har också varit en verklighet. Det har känts i plånboken. Och trots att det för många kanske har varit tufft ekonomiskt en period så har vi det materiellt sett väldigt tryggt och bekvämt och värdigt och bra här i Sverige. Enligt Världsbankens prognos och utifrån databasen World Development Indicator som boende i Sverige så tillhörde vi år 2023 världens 14:e rikaste land per capita. Per BNP per capita. Vi tillhör de 15 rikaste länder i världen. Och allt är inte perfekt i Sverige för det. Men mycket av det som våra systerkyrkor kämpar dagligen med är sådant som vi tar för givet. Vi kan gnälla på att det är långa sjukvårdsköer. Men vi har fri sjukvård. Visst, vi betalar skatt. Men det är som inte ur egen ficka du ska punga upp om du ska betala för en operation. Du behöver inte sälja träd, bostad, bil för att kunna ha råd med sjukvård. Vi har regelbundna tandläkarbesök. Vi kan ibland gnälla om man går i skolan av att det är mycket plugg och det är prov och det är jobbigt. Men vi har fri skola. Och många barn och unga i världen drömmer om att få gå i skolan, för det ger möjligheter. Jag hade en del slides nu som jag inte hade med för att vi livesänder och lägger ut på nätet. Men i Ekumenerkyrkan så stöder vi också många som är utsatta för förföljelse för sin tro. Vi har underjordiska kyrkor som vi är med och stödjer. som inte har rätten på sin sida att få fira gudstjänst och att få vara kristna. I Sverige så har vi våra rättigheter tillgodosedda. Vi får fira gudstjänst som vi vill, hur vi vill. Vi kan streama ut på nätet. Vi kan vara öppna, vi kan vara stolta och tydliga med vår tro. Vi kan utbilda pastorer och diakoner. Och i Sverige så har vi oftast mat på bordet, tak över huvudet, jobb och skola att gå till, pension som betalas ut. Och skulle vi inte ha det så har vi ett samhällsskyddsnät som oftast hinner fånga upp oss långt innan vi hamnar på gatan eller svälter ihjäl. Vi är privilegierade. Vi är världens 14 rikaste land per capita. Och jämfört med några av våra systerkyrkor som ligger på plats, Thailand ligger på plats 86, Ecuador plats 94, Kongo-Brazzaville 130, Indien 132, Kongo-Kinshasa 172, Libanon på plats 184. Vi lever materiellt sett ett gött, bekvämt och värdigt liv. Såklart så är det inte så här svartvitt, bara bra här, bara dåligt där. Människor har det svårt i Sverige, absolut. Människor i Thailand, i Indien, i Kongo har det också bra. Jag var på vinterkonferensen, Ekumenikyrkans medarbetarkonferens, nu i början av januari. Och då var jag på ett seminarium med Diakonia. Diakonia är Ekumenikyrkans och Svenska Alliansmissionens biståndsorganisation. Och där hade generalsekreterare Mattias Brunander ett seminarium. Och han sa det att majoriteten av fattiga människor i världen bor i medelinkomstländer. Så det är inte alltid en fråga om saknade resurser. Det är en fråga om resurser finns. Det handlar främst om fördelning av resurser. Att känna värdighet handlar absolut om att få sina rättigheter tillgodosedda, mat på bordet, sjukvård och jobbmöjligheter. Men att leva ett värdigt liv, att leva i överflöd, kan man göra fattig som rik, sjuk som frisk, ung som gammal. Oavsett om man lever i världens 14:e rikaste land eller världens fattigaste land. Ur evangelietexten som vi hade läsats från Johannes evangeliet så ges att han är herden och att få den lyssna till hans röst. Han kallar på dem och han går före dem. Och Jesus säger, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus kom med liv och liv i överflöd. Och när något kommer i överflöd så tänker jag att då spiller det över. Och det är kanske där jag märker vad mitt liv innehåller. Det som spiller över i mitt liv, är det av värde? Vad är eftersmaken hos människor när de möter mig? Vad eftersmaken är handlar mycket om vad jag fyller mig med. För det jag fyller mig med är också det som kan spilla över. Vad låter jag leda mig? Vad låter jag tala in i mitt liv? Vad låter jag få fäste som sedan får spilla över och genomsyra mig? Jesus är den gode herden. Han kallar på oss och han leder oss. Låter jag den Jesus är, hans karaktär, påverka mig, genomsyra mig så pass mycket att det är det som får spilla över i mitt liv. För oavsett status, karriär, materiella tillgångar, så finns det så mycket av värde som kan få spilla över i mitt liv. Jag pratade med en, jag minns inte exakt vem det var, men jag minns berättelsen den här personen delade med mig. Den här personen hade varit iväg utomlands. Jag kommer inte ihåg vart. Men jag har varit med i kyrkans arbete utomlands och fått vara med ut och dela evangeliet och dela ut matpaket med människor. Och då blev min kompis hembjuden till en av de personerna som de hade liksom, mött under utdelningen. Och den här personen bjöd hem dem till sig. Och när de kom dit, den här personen bor i ett skjul utan väggar med plåttak. Och den här personen ber min vän att sätta sig ner. Och sätta sig ner på en plasthink. Och så får de tillsammans blicka ut över en vacker solnedgång. För det här skjulet låg på en höjd och det var vacker utsikt. Den här personen som bjöd hem min kompis ville ge den här det finaste den hade. En vacker utsikt och en vacker solnedgång. Och här var en materiellt fattig person, men i tacksamhet och givmildhet var det som fick spilla över som den personen ville ge vidare. I höstas så var jag i Rom på en unga vuxna konferens. Och då var jag på ett seminarium som handlade om mission på olika sätt. Vi pratade bland annat om gaming. Hur kan vi nå ut genom att streama online genom gaming? Vi pratade om olika typer av församlingsplanteringar och liknande. Men en av de som var med i det här panelsamtalet om mission på olika sätt hade precis innan Rom varit i och besökt en systerkyrka i Libanon. Och den här personen hade frågat pastorn i kyrkan i Libanon om du fick skicka med en sak till gänget i Rom. Vad skulle du vilja säga till de unga vuxna som jag möter där? Och den här pastorn från systerkyrkan i Libanon svarade: i väst lever ni i trygghet och bekvämlighet med rädsla för det osäkra. I Libanon lever vi ständigt i det osäkra, men vi ser God's victory every day. Vi ser Guds verk varje dag. Tron och förtröstan på Gud var det som den här pastorn främst levde av. Och hösten 22, då var jag på kyrkornas världsråd. Och där fick jag möta människor från hela världen, ungdomar och unga vuxna från hela världen. Och så mötte jag en tjej från Ukraina. Hon var i min ålder. Och jag frågade henne den kanske mest obvious frågan man frågar någon från Ukraina: hur är det att leva i krig? Och hennes svar, det hon kände, det hon delade med mig, det var att det hade varit den bästa tiden i hennes liv. Kärleken och omsorgen om människor, om sina nära och kära, den hade blivit det viktigaste. Det blev så påtagligt att det här är av värde. Det här är det som är värdefullt i mitt liv. Hon fick ha kvar det under brinnande krig. Hon hade det som var viktigast för henne, sin familj, sina vänner och sin tro. För när tryggheten, freden och husen brann runt omkring henne, så blev det tydligt att det här är det som är av värde. Och det hade hon kvar. Och det här står ju för hon enskilt såklart, men det var hennes ord. Och jag märker själv i mitt liv, där det är materiellt bekvämt och trygg, att jag ibland glömmer att det är Gud jag ska förtrösta på. Och inte min materiella bekvämlighet. Och har jag då tappat och glömt det som är främst av värde i mitt liv? Blir jag kanske snål och inte givmild för att jag fastnar i tillgångar och pengar? Och det tar över mer än tacksamheten till Gud för det jag faktiskt har. Ibland så tar jag mina vänner, min familj och människor i min omgivning för givet. Blir jag kanske mindre kärleksfull då? För vad är det som främst får tala in i mitt liv, leda mig och spilla över till andra? Och som vi hör i dagens salta text. Din nåd är dyrbar och Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. Är din glädje strömmar stillas deras törst. Till hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Hos Gud är livets källa, strömmar av glädje. Och Jesus har kommit med liv och liv i överflöd. Och dagens episteltext pekar på att det är av tro vi ska leva. För oavsett vem jag är, vart vi är eller vad vi har, så kan vi i Sverige, i Thailand, i Libanon, i Ukraina leva ett värdigt liv. Så varför ska man då ge pengar till den internationella insamlingen om det materiella inte är allt? Jo, därför att resurser ska delas. Och i Ekumenkyrkans världsvida gemenskap så delas resurser och behov. Och vi bor i världens 14:e rikaste land per capita. Skulle du bli sjuk, i svenska mått mätt rik som fattig, så finns tryggheten och vetskapen i att sjukvården kommer att hjälpa dig. Vi hade 3 missionsvolontärer i Kongo Kinshasa under året 2022. Och de är utbildade sjuksköterskor och läkare och mätte sjukvården i Kongo Kinshasa hos våra systerkyrkor. Och även om staten hade slutat betala ut lönerna till de anställda hos våra systerkyrkor för länge sedan, så fortsatte de att arbeta och gå till jobbet och hjälpa människor. Och de här missionsvolontärerna frågade, men varför går ni tillbaka till jobbet även utan lön? Så var svaret att utan oss så skulle människor dö. Om man går i personlig konkurs i Sverige så är de i de flesta fall ändå långt kvar innan man hamnar på gatan eller svälter ihjäl. Man skulle kunna, om man äger sin bostad, sälja den och flytta mindre. Man skulle kunna kanske sälja 1 av 2 bilar, om man har 2 bilar. Man skulle kanske i värsta fall behöva flytta in med sina föräldrar. Avstå utlandssemester. Avstå skidsemestern. Sälja stugan. I februari förra året så drabbades Turkiet och Syrien av en jordbävning. Och Cecilie Larsen, min kollega som är Eurasiensamordnare i Ekumenkyrkan, berättade att Ukraina var först på plats i Turkiet och Syrien med hjälp. Människor som bor i ett land av krig, där bostäder och infrastruktur är sönderbombade, såg ändå sig själva som svaret på nöden i Turkiet och Syrien. Och jag målar inte upp det här för att vi ska skämmas och må dåligt för hur vi har det, men för att vi ska få perspektiv och vara tacksamma. För Guds rike är inte som svenska riket. Guds rike har inga landsgränser. Kyrkan, missionen existerar lokalt, här på söder och globalt, samtidigt och tillsammans. Ett värdigt liv handlar dels om att få sina rättigheter, förnödenheter, sjukvård och föröverlevnad. Men framför allt så handlar det om utgångspunkten för mitt liv. Vad av värde är det jag låter spilla över? Jesus är herden, räddaren och livgivaren. Låt hans liv som kommer i överflöd få spilla över i ditt liv. Och avslutningsvis vill jag säga, låt dina resurser få spilla över till Ekumenkyrkans internationella insamling. Tack för din gåva.